Viaplay F1 Podcast. Härligt att vara tillbaka igen. Det är racevecka, hörrni. Det är raceveckor som spön i backen. Så också denna gång Janne Blomqvist, Erik Stenborg, som naturligtvis kommer att prata Belgiens Grand Prix, som är race nummer 7 utav, hörrni, totalt 17, vilket vi vet om mer om idag. Mer om det om en liten stund. Vi ska förstås fokusera lite grann på Spa-Francorchamps, banan vi ska köra nu närmast. Kalenderns längsta och häftigaste, skulle jag säga. Regn kommer det definitivt att bli, som det verkar på prognosen. Vi kommer att prata om att Williams nu till slut är sålt. Williams-teamet har sålts till något som kallas för Dorlington Capital. Mer om det om ett tag. Och sen, vad är egentligen Concorde-avtalet som alla tio team nu har skrivit på för att köra vidare? Vi berättar också att Q-modesen har flyttats fram, i alla fall förbudet av att ta bort så kallade kvalmode på motorn. Det är flyttat fram då till och med Italiens Grand Prix på Monza. Och hur blir det med silly season, Erik?
Det får vi se i slutet av den här podcasten.
Just det. Vi är ingen silly season på vår avdelning.
Nej, det
vi sitter safe.
Jag tror det. Jag tror det.
Jag har i alla fall kontrakt ett år till. Sen vet man att kontrakt är ju aldrig värda mer än pappret det är skrivet på.
Nej, det är en hård bransch det här också.
Självklart är det. Spaningen den här veckan får bli lite känslan efter Indy 500, eller?
Ja. Ja, det lovade så himla gott alltså. Sen så tycker jag att det blev ett bra race ändå. Sen så lite smolk i bägaren där för den sista, att det gick i mål bakom pace car. Det var inte så kul då, men det fanns ju anledningar bakom det, och det är inte första gången som det har hänt i IndyCars historia heller.
Nej, och det fanns ingen möjlighet för dem att göra. De hade kunnat rödflagga på en gång, men du vet, att komma igång och liksom få tre racevarv på slutet, det var dessutom en lång reparationstid av den här avbäraren då mellan banan och depån. Mm. Så att det var inte möjligt för dem helt enkelt.
Det hade de ju kunnat göra, men det var faktiskt tydligen, ja, enligt Marshall Pruitt, som är vår gamla poddkollega faktiskt, han har varit med i den här podden, sa att de uppskattade reparationsjobbet till en timme för den där däcksbarriären då. Och det är väl inte NBC fylla.
Nej.
För de gick på kommersiell tv och så vidare då.
Just det. Det finns sådana hänsyn att ta i det hela. Jag pratade lite kort med Marcus Ericsson igår, som naturligtvis var besviken över att det slutade som det gjorde för hans del. Det var någonting, utan att gå in på det för tekniskt, så hade det lite grann med mycket motorbroms. I racet så växlar de mer än vad de gör på ett kvalvarv. Då åkte ju Chip Ganassi-bilarna på femmansväxel hela varvet runt fullt. I racet här så gick man från sexan ner till femman och sen faktiskt ner till fyran vissa gånger. Och just i det här fallet då så verkar det som att det blev lite för mycket motorbroms, och bilen pitchade framåt och då släpper trycket på bakhjulet och överstyrt. För det var inte någon aggressiv push mode eller någonting. Det var ett helt vanligt varv som man gjorde när det här inträffade. Och det var ju en knepig kurva, berättade ju även Alexander Rossi då, som åkte av på samma ställe då. En knepig kurva genom hela racet så att säga då.
Mm. Ja, men det var ju smolk i bägaren där. För det var, jag satt ju och lyssnade, jag och Björn Wirdheim var med dig och Mattias Andersson i kommentarsrytten för att lyssna på Svenskarnas radio. Och jag hade Marcus radio och man hörde liksom, han var så jävla confident hela tiden liksom. Och när han låg där på åttonde platsen eller vad det var.
Åtta. Mm.
Då så sa han ju bara liksom att allting känns superbra, jag bara kommer in i rytmen nu. Och sen så typ en minut senare så var han i väggen. Så det var ju det som var så här, liksom. Och sen så var det ganska tydligt då för Felix att det inte kändes helt 100% heller. Sen så kom han ju 12, vilket var väldigt bra. Speciellt i Indy 500 när man får dubbla poäng. Så poängskördsmässigt var det ju bra med tanke på hur det såg ut där i första halvan av racet.
Visst, och att det var problem med överstyrt i början, understyrt efter det när man hade gjort en liten justering, och sen sista halvan, som man själv skrev på Twitter, första 100 varven helt kass, andra 100 varven, andra halvan av racet betydligt bättre. Och då började han ju pacea sig någorlunda, även om man då var snudd på att vara ett varv efter. Men lite smarta beslut i depån och hygglig körning så räckte det till en 12:e plats, vilket tycker jag visar på ett bättre resultat än vad farten visade under racet. Så att de får vara väldigt glada för det resultatet, känns det som i alla fall.
Mm. Sato då?
Takuma Sato tar en andra seger på Indy 500. Och du vet ju att vi hade inte honom riktigt med i förhandsnacket.
Nej. Det var ingen som pratade om Sato.
Nej, och det är egentligen korkat, för killen är ju otroligt snabb. Han har visat att han är snabb.
Trea.
Precis, han var trea förra året. Var med då i trion som gjorde upp om det, även om han inte nådde hela vägen fram. Och den här gången så körde han smart. Han var snabb i rätt tillfällen. Sen har det diskuterats i efterhand nu då, om man hade soppa för att klara de här sista varven ända in till mål eller inte. Mm. Scott Dixon tvivlade lite på det, för hans siffror visade att det var orört på marginalen, och Sato hade ju gått in ett varv tidigare. Men Sato hävdar att det skulle räcka, och jag pratade lite med Marcus om det också. Han sa att jag tror att Satos räddning var att han kom ikapp de här bilarna med, var det Charlie Kimball, var Ed Carpenter och någon till, som han då fick ligga bakom. Och tydligen så släpper man väldigt mycket på gasen när man hamnar bakom en annan bil in i svängarna, och det här spar tillräckligt för att kanske få ett varv extra. Så att det är inte helt omöjligt, men det är ju ingenting vi kommer att få veta, och ingen kommer att erkänna hur det var i alla fall, för att nu tog det slut med tre varv kvar.
Ja, och det var ju det som jag bytte till Dixons radio efter Marcus hade brutit, och då var det ju väldigt mycket diskussioner där i slutskedet också, att här kommer han klara sig, och då vet jag ändå att någon svarade honom att yes, så. Mm. Så att jag tror inte att det var helt hundra att Sato inte skulle klara sig heller.
Nej. Och de fick ju radioträff, det hörde vi ju också, you're good to go.
Ja.
Så då var det ju ballad, och direkt så höjdes ju tempot med några miles i timmen också då. Man märkte att de öste på lite mer. Men du sa ju, du skrev ju att Scott Dixon klagade över att han inte kom tillräckligt nära, och att det var det lite grann som ställde till det för honom på slutet.
Mm, precis så.
All right, det var Indy 500. Ja, ja. 1,3 miljoner dollar skrapade han ihop.
Ja, men det var bara hälften. Vad
det var det,
fått.
Det var det, eftersom de inte hade någon publik den här gången då. Ändå hade ju Penske puttat in en hel del pengar i potten då, för att det skulle bli en rejäl sudd pengar ändå för den som vinner, och i en fallande skala då, för jag tror att hela fältet får en liten...
Hela fältet får. Ja. Varför som tagit målflagg? Det vet jag i alla fall. Ja. Sen så vet jag inte om bara startat kanske man får någonting också.
Ja, ja. Hur som helst, det är en bra belöning för det där jobbet som Takuma satt och gjorde. Grattis till det, säger vi då. 43 år gammal, nu två stycken Indy 500 ringar på fingret.
Och en rolig statistik är ju att varenda gång Alonso kör Indy 500 så vinner Sato. Sato. Ja.
Okej, så han gillar när spanjoren kommer över.
Ja, exakt. Det måste
det,
vara så.
Det dröjer två år innan han får chansen igen. Då.
Ja, han kanske står över nästa år. Det är lika bra.
Vi lämnar där med IndyCar och koncentrerar oss på det som är huvudämnet då i vår podd, nämligen Formel 1, där vi nu kan avslöja då att vi är på... Eller ja, dels ska vi in i en triple header igen, som börjar nu med Belgiens Grand Prix och därefter två gånger Italien.
Yes. Först på Monza, sen Mugello.
Just det, och det blir spännande bara det. Vi kommer att ha kört väldigt många race på kort tid.
9 på 11 veckor faktiskt. Den tredje trippelheaden i rad, eller vad ska man säga? Tredje trippelheaden, ja. När vi klarar så har vi kört 9 race på 11 veckor helt enkelt. Och det är enligt Max Verstappen gränsen för vad F1-teamen klarar av helt enkelt.
Vi hade ju en liten paus då innan Spaniens Grand Prix, och men det är tufft schema helt klart. Man undrar lite grann hur Liberty synar situationen när det gäller uppbyggnad av kommande kalendrar. För de vill ju trycka in 25 race. Jag läste att Jean Todt säger att 22 race till nästa år. Det är mycket som talar för det. Och framöver kan det bli ytterligare race då. Och det kommer ju krävas lite justeringar och format och sådana grejer om de ska orka med det, tror jag.
Mm. Och jag vill bara en fotnot där. Att Jean Todt var på plats på Indianapolis 500 och har sagt att det vore väldigt bra för Formel 1 att komma tillbaka till Indianapolis.
Mm, det tror jag också. Det är ju en fantastisk anläggning i många avseenden. En värdelös bana som jag ser det för Formel 1-bilar i synnerhet. Och nu vet vi inte hur det blir med de nya bilarna så småningom om det liksom blir bättre.
Mm.
Vi får ju chans att kolla på den där banan igen nu om inte lång tid när vi kör ytterligare två race då på road course-slingan där. Kan man göra sin egen bedömning. Men den är väldigt platt och inte speciellt intressant och spännande.
Men det är ju en av de grejerna som Liberty vill, är att komma oftare till USA. Vi pratade om Miami hur många gånger som helst. Och menar, nu tittar vi på, vi har Kota, vi har sen Nordamerika då i Montreal, och sen så varför inte innan man då är klar med Miami åker till Indianapolis istället.
Mm, verkligen. Jag skulle inte ha någonting emot det, verkligen inte. Och det blir ju primetime för oss i Europa om inte annat rent sändningstidsmässigt. Och det brukar inte skada när det gäller antal tittare.
Nej, men som du sa där, att de vill ju pusha på här nu för att göra så många race som möjligt. Det är ju 25 race som har nämnts. Och jag tänker liksom nu ett pandemiår så är alla väldigt följsamma med hur de nu ska klämma in det här, att liksom det spelar ingen roll när de kör eller om det blir 3 triple headers, 4 triple headers, utan de ska bara in med racen och det är alla glada och nöjda med. Och jag undrar lite som du sa där att det finns ju ett läge här för Liberty Media att utnyttja situationen, för man ska inte glömma bort att de här 25 racen har ju varit ganska starkt motstånd från de flesta teamen i alla fall att komma upp till så många, för att man ser att det tar ju resurser på personal helt enkelt, och att bara driva de här bilarna så många race. Vi skulle ha kört 22 race i år, men nu blir det faktiskt 17.
Just det, för vi kan nämligen avslöja slutet på kalendern från och med idag. Den 13 till 15 november är vi tillbaka på Istanbul Park. Mm. Härligt.
Väldigt kul. Mm. Vi nämnde det förra veckan och nu är det bekräftat.
Just så, och vi kan även bekräfta då 2 stycken race på eller i Bahrain på Sakir på banan där, och det första blir då den 27 till 29 november Bahrains Grand Prix, och sen kör vi då 4 till 6 december Sakirs Grand Prix. Mm. Och sen avslutar vi säsongen då på Lucia faktiskt, 11 ja. Till 13 december kör vi finalracet i Abu Dhabi, allt om coronavirus och covidutveckling tillåter.
Det där skulle du inte ha sagt, för att om du är på plats i Abu Dhabi då, mm, då blir det lite glitter i håret kan jag säga.
Men det är väldigt nära till Lucia-linnet.
Just det.
Eller hur? Mm. Det kan man nästan gå in i vilken affär som helst och köpa det.
Precis. Vi behöver inte ens ta med oss från Sverige.
Nej, det enda jag behöver ha med mig, det är ju stjärngossehatten.
Mm. Men då får Björn vara tomte.
Och pepparkaksgubbe, det får bli drickare. Just det. Vi har ju tyvärr ingen Lucia då.
Magnus.
Magnus, ja, såklart. Det är klart han blir. Med ljus i håret. Okej, okay, men som sagt, vi får då ytterligare 4 race då och är totalt uppe i 17 då, vilket har varit en, tror jag, målsättning och ambition då från Formel 1 hela tiden då, att nå det här antalet strax över 15. Mm. De hade nog velat haft in några till, men jag tycker den kalender som man nu får till är helt okej. Okay. Spridningen är ju inte jättestor såklart, va? Det är ju merparten av racen körs i Europa, men vi får de där avslutande då i Bahrain och i Abu Dhabi som de är alltid lite fräna. Det är lite Twilight Race, mörker, elljuset. Det är en skön inramning i alla fall, även om inte åtminstone Abu Dhabi är världens roligaste bana.
Nej, men Bahrain brukar ju faktiskt leverera riktigt bra, och sen så är det ju runt, om det är Bahrains Grand Prix eller Sakirs Grand Prix, där det ändå talas om en annorlunda banslinga.
Mm, det finns ju ett litet alternativ. Man körde ju någon endurance-slinga ett år som inte var speciellt populär, när man efter kurva 4 vek vänster, tog en liten detour innan man kom tillbaka in på den ordinarie slingan. Jag tycker inte om den, för jag vill ha de där S-en där, kurva 6-7, där de hänger i ordentligt ända fram till den hårda inbromsningen i kurva 8. Va? Så att, vi får hoppas att de håller den. Abu Dhabi har ju också testat en liten annan banslinga, fast det var nog GP2 tror jag, om det var GP2 Asia till och med. Där man alltså mitt på rakan på väg fram emot chikanen innan kurva 7, alltså den första hårnålen, så vek man vänster. Mm. Och så är det som en liten backe ner, och så kommer man ut nästan halvvägs på den där långa första rakan. Inte heller någon toppen layout måste jag säga.
Nej, men kanske den här outer oval som man pratat om, att man skulle bara köra liksom ytterspåret egentligen, ja, i Bahrain då. Det skulle kunna vara ett
under minuten varv.
Ja, men precis. Mm. Men det hade varit kul. Varför inte?
Ja, värt att testa. Mm. Absolut. Vanans makt är stor, så att den behöver man bryta lite då och då.
Mm. Och, men vi kan ju då konstatera då att såvida vi kommer igenom alla de här planerade racen då, om det inte händer någonting dåligt med pandemin, så har vi då 17 race som sagt. Och det är bara för att återupprepa det, att det är 8 race som krävs för att få ihop ett officiellt VM, en VM-ställning helt enkelt. Mm. För att utse en världsmästare.
Egentligen ska man ha kört på 3 kontinenter också, men det finns tydligen undantag från den regeln.
Ja, men det har de ju nästan snart gjort då, när man, om vi kommer igenom det här oavsett då. Och sen så är det ju då minst 15 race var det för många av TV-bolagens, för att kunna, då kan man kräva tillbaka pengar från TV.
För att Formel 1 ska kunna fakturera fullt så, precis, krävdes det 15 race.
Ja. Mm. Bättre sagt så än jag gjorde det.
Förenkla, tog en liten shortcut.
Sorry. Men jag börjar ju, då kan du liksom få lite tid på att reda ut ett och annat, vad jag försöker komma till. Så exakt, det är väldigt bra.
Ja, mm, absolut. Vi släpper den biten då och koncentrerar oss på den befintliga kalendern som vi då är framme vid race nummer 7 på. Och därmed Spa-Francorchamps.
Mm.
En klassiker.
Väldigt klassiker. Den kördes, första racet tror jag kördes där 1925 eller någonting sånt där. Men det har varit med på kalendern sedan 1950 då. Det var första gången man körde F1-VM och då var Spa med där. Men slingan som är den 12:e i ordningen, de har gjort alltså
12:e konfigurationen.
Ja. Mm. Då, nu är banan 7 km lång, det är den längsta banan i Formel 1 då, men den är ändå bara hälften så lång som den första var 1950.
Mm. Då bar man istället för att svänga höger uppe vid Le Com, in i den chikanen, så fortsatte man rakt fram. Den delen finns fortfarande kvar, men då är man ute på allmän väg.
Mm.
Och faktum är att Spa-Francorchamps är den fjärde mest använda banan i historien, Formel 1-historien. Det är bara Monza, Monaco, Silverstone som har använts fler gånger.
Mm.
Inte speciellt många svenska framgångar på Spa, inga alls när det gäller Formel 1, men i Belgiens Grand Prix har vi ju en 1977 när Gunnar Nilsson tog sin enda seger i en Lotus 78 den gången då, och
var det på Solder?
Solder, ja, precis. De kört på Nivelle också, det är tre banor som man har använt då för att köra Belgiens Grand Prix. Det är den banan som har flest eller minst antal varv, bara 44, eftersom den är längst, 7004 meter lång.
Just det, och så kan man komma upp i de här 30 milen och då behövs det inte så många varv.
Nej, så är det. Och nivåskillnaden är faktiskt ganska anmärkningsvärd. Du minns ju alla andra också nu, för vi tjatar om det, våran cykeltur där. Men oavsett vad, så är alltså nivåskillnaden mellan högsta och lägsta punkt 102,6 meter tror jag det var. I alla fall lite drygt 102 meter, och det är det mesta på någon bana också då, som där höjdskillnaden är så stor. Och man känner verkligen av det på den här banan där det antingen går upp för eller ner för. Det går aldrig plant, inte någonstans egentligen. Är det helt plant, utan det är antingen upp eller ner. För högsta punkten är ju då uppe efter Le Com, innan man viker av ner mot Rivage. Då har man nått toppen så att säga.
Och från La Source, då går det neråt in i Orouge Radio. Och sen så, då, men då tänker man också, apropå den här cykelturen som vi gjorde för så länge sedan.
Så, 2012.
Ja, det var länge sedan. Jag har bara varit där en gång sedan dess.
Jag orkar faktiskt inte det där länge.
Nej, vi får prova igen snart. Vi måste dra upp Björn och Rickard också.
Exakt, exakt.
Men hur som helst, att det som slår en när man går runt banan är ju lutningen på kammelrakan också. Det är inte plant där heller, för att det fortsätter stiga hela vägen.
Absolut, och det är verkligen uppför eller nerför. Det är inte som man märker det jättemycket när man kommer ut på hon som är kurva 10-11, va? Det är det. Och dubbelvänstern där som alla pratar om kanske är den häftigaste kurvan just nu på Spa. Häftigare då än Orouge som är easy flat. Så planar ut lite grann, va? Men det lutar fortfarande nerför. Så kommer man ner mot Fagnier som är nästa höger-vänster blir det då, innan man ska ha en dubbelhöger då genom Stavelot. Där slutar andra sektorn. Där börjar plana ut lite grann, men sen börjar det vända upp för igen. Och går svagt uppför bort mot Blanchimont och så in i Bastogne-chikanen ut över start och mål, som också faktiskt är lite lätt uppför.
65:e upplagen av Belgiens Grand Prix, 53:e på Spa. Som sagt, då har de kört på Solder och Nivelle tidigare, och sen så kan vi konstatera att Ferrari är bäst på Spa genom historien då. De har 14 pole positions och 18 segrar.
Och den föraren som har flest antal segrar på banan just nu utav de nuvarande förarna är Kimi Räikkönen, varav han har tagit två med just Ferrari och två stycken med McLaren. Lewis Hamilton har chans att ta sin fjärde om han vinner den här kommande helgen i Belgien. Men det tar sig en Mercedes vann här.
Det var 2017, och jag menar med Mercedes mått mätt, då är det väldigt lång tid faktiskt. Det är de två senaste racen då har vunnits av Vettel och Charles Leclerc i Ferrari, och de kommer inte vinna.
Nej, det kommer de med. Ja, säg inte det. Det kan ju vara bus. Men chanserna är betydligt
faktiskt
mindre.
Vi kommer till det faktiskt. Men skäligen då så skulle man väl säga att Mercedes är favoriter.
Visst är de det. Och jag menar, nu får de ju använda sina kvalmodes fortfarande. Va? Men startposition är ju fortfarande bra, men det kanske inte helt avgörande just i Belgien då. Det är ju en lång väg att starta längst fram. Om du klarar att vara först genom La Source, nedför backen, genom Orouge, över Radion, ut på kammelrakan, så är det lätt att bli slipstreamad där. Och där är det bästa chansen att kontra och försöka ta över ledningen in där. Sen lugnar det ner sig lite grann om man har speeden att skaka av den bakom då och inte ha någon på DRS-avstånd bakom.
Men alltså, du nämnde regn. Och det ska komma mycket regn och det ska vara kallt som attan alltså, på söndag. Så jag tror det är 11-12 grader eller någonting sådär, och så här 4 mm regn eller
gillar
någonting
det.
Sånt där.
Gillar det.
Jag är redo för ett tyskt Grand Prix. Mm. Om man ser till förra året tyska Grand Prix. Då.
Just det. Att det blir sånt kaos menar du? Att det regnar så pass mycket?
Ja,
jag hoppas att det inte regnar så mycket men att det kommer en del.
Ja, jo, men det är alltid bra så här. Och säg att det kommer två stycken rejäla skurar.
Mm.
Det skulle jag tycka var optimalt. Mm. Precis innan start. Och sen så de sista 20 varmen eller någonting sånt.
Mm. För problemet med regn är ju precis som alltid att för mycket regn gör ju att man inte kan köra. Och det tycker jag, då blir man snuva på konfekten istället för att det piggar upp underhållningen. Men lite regn absolut och en blöt fuktig bana, det tycker jag är perfekt. Och gärna på olika ställen på banan och att det är svårt med vilka däck man ska använda och hela den biten. Så jag tycker det kan bli intressant faktiskt.
Mm.
Men som sagt, kylan där, det kommer att kännas i märg och ben där uppe, jag vet det.
Mm.
Även om det har varit varmt de senaste åren så den här gången kommer att bli svalt.
Mm. Lite mer statistik då, det är att Hamilton har ett bra streak just nu. Det kan man ju konstatera på flera sätt, men dessutom då, om man kommer i mål på poängplats på söndag, då har han 40 raka
poänggivande race.
Yes.
Mm.
Och han hade alltså även förra rekordet på 33, så han håller på att utöka sitt eget rekord då.
Just det. Ja, det är imponerande verkligen. Och den form som han är just nu också då, där han, ja, hängt av de andra egentligen då, även om både Bottas och Verstappen fortfarande är med i diskussionen. Och jag lyssnade på F1 Nation där Christian Horner var med och man hör ju på honom att han inser att kunna göra någonting åt Lewis Hamilton i år, i huvudsak Lewis Hamilton, det blir väldigt svårt, men andra platsen, fighten om andra platsen med Valtteri Bottas, den tänker de ju ta hela vägen in och så som Verstappen presterar just nu så har han ju alla möjligheter att försvara den andra platsen som han numera har bakom Lewis Hamilton.
Du slog mig nu att det här har jag inte statistik på, men då undrar jag så här, är det så att det här förra rekordet på 33, var det ett race då som man inte fick?
Det var ju Österrike.
Mm. Hur hade det sett ut innan där? Handlar han om något där 33?
Nej, det kan han inte ha haft. Va? För det var ju Spaniens GP bröt de i bägge två.
Men det var 2016. 16,
det. Ja, precis. Är det två? Hinner man få upp 33 på två år? För det var väl 18 som de bröt i Österrike.
Men det tror jag att man kan ha gjort.
Ja,
alltså.
Det kan, ja.
Så då har han alltså just nu då 72 race av 73 som han har slutat på poängplats.
Okej.
Det är okej.
Okay. Mm. Passerade också Michael Schumacher i antal pallplatser senast då. Och jagar ju vidare då på de där 91 vinsterna då som Schumacher har som allra mest. Men är ju långt förbi när det gäller antal pole positions. 92 för Lewis Hamilton. Ska vi nämna också att det här var första banan Alex Albon blev Red Bull-förare. Tog över efter Pierre Gasly då förra året. Fick starta längst bak, motorbyte. Körde upp sig, tror jag, till en fjärde plats i mål. Väldigt stark körning i vilket fall av Albon den gången. Och man tänkte så här, okej, fine. Det här ser ju rätt okej ut. Men vi vet ju vad som har hänt efter det.
Ja, verkligen. Och det är inte sett speciellt mycket bättre ut än vad det gjorde för Gasly när han körde Red Bull. Och däremot så har det sett väldigt bra ut för Gasly i Alfa Tauri.
Det har det gjort. Han tycker om att komma tillbaka där i lite lugnare miljö och kanske få lite mer gehör för sina önskemål runt omkring bil. Och rent allmänt tror jag det är lugnare att jobba i Alfa Tauri än vad det är i Red Bull. Intressant också att Red Bull fortfarande hävdar att deras high rake-koncept, det vill säga en bil med hög bakände, låg framände, är det bästa i Formel 1. Mm. Om man får det att funka. Ja visst, kanske. Men det är inte så konsistent om man säger.
Nej.
Och
det är ett väldigt lustigt sätt att säga någonting överhuvudtaget. Då kan man ju säga att då är det bättre att ha så här omvänd rake. Så att man är jättehög i fram. Men om man får det funka.
Ja, visst. Men det roliga är, det finns ju ingenting som backar upp det påståendet. Titta på hur det ser ut i VM.
Ja,
det är ju liksom bara, jag förstår att de har blivit lite frågasatta för det. Och vi är väl rätt många som tror att det här high-rake-konceptet har nått sitt max.
Mm.
Att det är bättre att ha en större golvyta då och generera downforce med en flat rake så att säga då, som mer Mercedes och numera även Racing Point anammar sig utav.
Mm. Jag vet ett mycket bättre koncept faktiskt. Det är att ta bort vingarna.
Oh.
Och bara liksom, om man får det funka i kurvorna.
Visst.
då är det ju mycket snabbare.
För då har man ingen drag överhuvudtaget.
Nej.
Då går det bara superfort.
Exakt.
Ja, ja. Ja, men allt är bra om det funkar.
Ja, jag tycker det.
Ironin dryper om Erik Stenborg här. Mm. Okej, vi fortsätter i vårt lilla körschema här och landar hos Williams.
Mm.
Sålda, finally.
Ja. Yes.
Eller slutligen, men de är sålda i vilket fall. Det har ju låtit som att de ska försöka bli sålda nu under en period.
Mm.
Och egentligen ända sen de hamnade i sin svacka har de ju varit på ruinens brant egentligen och har kämpat med näbbar och klor för att hänga kvar. Och nu är det väl så att familjen helt enkelt inte orkar längre. Pappa är ju, Frank Williams är ju inte av hälsoskäl med i matchen. Och Claire Williams har väl kanske inte riktigt... ärligt talat så är det svårt att säga om hon har skött jobbet bra eller inte, men resultatmässigt har det ju inte funkat i alla fall sen Pat Simmons lämnade egentligen, för de var ju väldigt bra med i början av den här turboeran, hade nytta av den här starka Mercedes-motorn, men sen när Pat Simmons lämnade sin position
kom in.
Ja, det, fast då hade det gått en period däremellan, va? Men ja, framförallt när Pat Simmons lämnade så började det fria fallet.
Jag menar, det är det enda man kan liksom säga om ju att nej, men det har inte sett så himla bra ut de senaste 2-3 åren, så att nej, hon kanske inte har gjort helt perfekt jobb heller liksom. Men jag tror att det är kanske rent generellt i hur Williams har liksom valt att driva sitt team överhuvudtaget, att de är ju en av två stycken som är verkligen riktiga independents egentligen, tillsammans med McLaren, och väljer att bibehålla sin så här växellådstillverkning, och de köper inga bakre hjulupphängningar från Mercedes eller vad det nu kan tänkas vara, och det har ju varit jobbigt för dem när de har ont om pengar såklart. Kan man ösa pengar på ett sånt problem så borde det gå bättre, men det har de inte haft möjlighet till att göra. Men nu kanske de ligger bättre till, just med tanke på att de har allting in-house fortfarande, och när vi nu kanske eventuellt går då mot mindre liksom moderteams inblandning, så kanske det är ganska bra läge för Williams.
Mm. Och framförallt har de ju bibehållit värde till företaget genom att ha tillverkning själva.
Mm.
Det är väl också en viktig detalj i det, att har man in-house produktion, då är man värt någonting. Man har verktygen för att göra saker själva så att säga, och det ökar det nominella värdet. Om vi jämför med Haas till exempel, vad ska de sälja?
Nej, ingenting.
Ingenting. Mm. De har ju alltid outsourcat, och de har ju inte rätt att sälja Dallara som gör grejerna åt dem. Eller vilka de nu samarbetar med. Lite likadant med Alfa Tauri som har en assembly factory, eller vad man ska kalla det, en hopsättningsfabrik i Faenza heter det, va? Italien.
Mm.
Så
man ska ju inte säga noll, men det är ju långt mycket mindre än ett teams som Williams.
Återigen, finns inget att sälja.
Nej.
Eller i alla fall väldigt lite. Och inte alls i närheten av vad det kostar att driva och köra ett Formel 1-team. Nu gick det för 1,5 miljarder.
Mm.
150 miljoner pund, va? Var det så? Där kring.
Mm.
Och det är alltså Dorlaton Capital, en amerikansk investmentfirma som har köpt in sig. Tagit över majoritetsägandet då i det här börsnoterade företaget som Williams Limited, eller vad de heter, kallas.
Williams Grand Prix Limited.
Mm. Och de har aldrig tidigare varit i Formel 1. Du har kollat lite grann på vad de pysslar med Dorlaton.
Ja, det är inte så, men det är ju, de har ju investeringar i allt möjligt. Det är liksom ett sån typ av investeringsfirma, så att de har liksom inom sjukvård och allt möjligt liksom. Men det är inget som är tydligt så här, okej, det här är kopplingen till Formel 1, vilket jag tycker är lite så här, jaha. Det är lustigt. Det finns ju ett bra ordspråk runt hur du tjänar.
Vill du bli miljonär? Köp ett Formel 1-team och starta med en miljard.
Precis, för man förlorar bara pengar på det. Sen så är ju inte det såklart sant heller. Men jag tänker liksom att det är ganska hög risk alltså, att köpa ett F1-team på ruinens brant och sen så liksom kan ösa in pengar i det där för att få det framåt.
Jag tror vi ska skilja på äpplen och päron bara. För att själva race-teamet är det ju svårt att tjäna pengar på. Men om man i det här fallet då är en investmentfirma som går in, har massa varumärken under sitt paraply, kan få till lite business-to-business-verksamhet så att de här varumärkena som går in tjänar pengar, då kanske investeringsfirman får tillbaka pengar från annat håll som motiverar köpet av team. För man skaffar sig helt enkelt en plattform då att göra andra affärer.
Mm.
Och det tror jag är mycket mer ett business case än att bli så bra så att man som Mercedes, eller ja, framförallt Mercedes, det är knappt så de går runt ju. trots att de är så framgångsrika, utan det är ju en annan
en gång
grej.
Det beror på hur man ser på det. Precis, marknadsföringsvärdet
liksom. Ja, ja. Så jag räknar man det på det viset så kommer det ju massor med pengar tillbaka om man säljer bilar och hela den grejen, men när det gäller, man kan ju tycka det är konstigt varför man köper ett team som är så dåliga inom citat som de är just nu. Men det finns en poäng med det, tror jag.
Och, sen ska man ju komma ihåg att race-teamet är en sak. Sen så har de ju Williams Advanced Engineering som har gjort andra grejer liksom inom high-tech prylar. De har gjort kylar till Sainsbury's, de har gjort svänghjul till Londons bussar eller vad fan det är. Ja. Sorry, mitt språk där, det var onödigt. Och det går ju, vad jag vet i alla fall, senast jag hörde någonting om, så går det hyfsat bra.
Mm. Man undrar ju lite vad som hände med Michael Latifi.
Ja.
Libanesättade kanadensaren då, som är pappa till Nicolas Latifi som kör för teamet, var ju, har köpt in sig med en stor andel i McLarens bilfirma, kort och gott.
McLaren Cars,
ja. Men inte i Formel 1-teamet då. Och är uppenbart intresserad givetvis, eftersom han finansierar sonens karriär, och vi ser Sofina på bilen då, som är ett av hans varumärken. Jag trodde att han var i pole position för att köpa Williams-teamet, men enligt uppgift som jag har hört så tyckte han att prislappen var för hög och tackade nej.
Precis så. Jag var också förvånad över det. Att jag tänkte så fort man såg de här Dorilton Capital, okej, är det hans liksom...
Jag började genast att kolla, för man hittade ingen tydligare. Fanns en tydligare koppling till Liberty mellan Dorilton och Liberty än det fanns mellan Dorilton och Michael Latifi, om det finns någon överhuvudtaget. Det finns ju, de håller på med någon honungs, alltså sån här medicinsk honungsgrej i något av företagen då som Dorilton har. Då tänkte jag så här, kanske Latifi finns någonstans.
Mat. Bakvägen. För Sofina Foods är ju...
Han är ju i huvudsak i matbranschen då. Eller livsmedelsbranschen kanske.
Ja, men om han det finns ju risk att han, eller risk, det finns ju en chans, möjlighet att han är med i det där ändå, för att jag menar, han kan ju investera i Dorilton och sen så är det klart där liksom på olika sätt. Men hur ser framtiden ut för Williams då, sett från din magkänsla med tanke på det här då?
Vi kan ju titta på ett ganska bra case som finns redan, som har haft en liknande utveckling då. Jag tänker på Sauber Alfa Romeo. Där har de har ju stagnerat sen de fick nya ägare och tog några rejäla kliv initialt. Men sen har det stannat av ganska dramatiskt. Självklart hänger det ihop en hel del med Ferraris motor då, som inte alls är konkurrenskraftig längre. Men det är inte så lätt att bara skjuta in en massa pengar och få fart på verksamheten och tro att det ganska omedelbart ska bli resultat. Till att börja med så behöver du ju få tag i folk som är duktiga på det de gör. Inte alldeles lätt. Know-how i Formel 1 är ganska begränsat till en liten krets. Och du måste ha ordning på strukturen, vem som leder hela arbetet och alltihopa det där, va? Och där är ju frågan, vad händer med Claire Williams, hur länge kommer hon att sitta kvar? För teamet som sådant kommer ju ha samma namn och det kommer inte att förändras i hur det drivs och sköts. Det kanske kommer att bli vissa förändringar i vem som sköter det, och jag tror att Claire Williams är en av dem som nästintill längtar att få kliva av nu när familjebanden till teamet inte längre finns. Mm. För det har ju varit liksom hennes krok in i det där, att vi i familjen, vi ska ta hand om vårt liksom. Så att jag tror att vi under den kommande avtalsperioden med Formel 1 så kommer det nog inte ske några dramatiska förändringar för Williams. Förhoppningsvis lite mera ordning och reda, bättre grundförutsättningar så att säga, designa en bil, och framförallt ta chansen nu i det nya reglementet 2022. Så ur tidpunkt, alltså tajmingen för själva köpet här tycker jag är smart nu. Om det nu kommer en del kulor in så att de faktiskt kan vara med och göra en hygglig bil från 22 och framåt.
Ja, och det är det som är grejen här tycker jag, att från 2022 så vet man ju ingenting. Alltså man vet inte hur folk jobbar nu. Det här gör då att om de får pengar, eller det får de ju, för annars finns ju ingen poäng att göra överhuvudtaget, att köpa Williams då är det ju att då laddar de säkert in, och det är väl vad alla teamen håller på med nu egentligen, att bara sitta och kämpa med 2022, för det är då man kan ta riktiga kliv. Jag menar, de har ju tagit ändå, de är i alla fall med nu Williams, vilket är väldigt skönt att se tycker jag. De är inte så här 2 sekunder bakom hela tiden, och vem vet, de kanske hittar där the silver bullet. Det kan lika gärna vara de som Mercedes.
Så kan det vara. Och när vi ändå då pratar pengar, så kan vi konstatera då att innan försäljningen gick igenom så hade Williams skrivit på det så kallade Concordeavtalet.
Mm.
Och då, Erik, kommer vi på det som är Concordeavtalet, som är vad då?
Ja, det har man hört om i alla tider, Concordeavtal hit. Och har man hängt med i Formel 1 så har man hört talas om Concordeavtal. Och då har jag tänkt att så här, det var säkert någonting som skrevs på Heathrow och sen så, eller så kanske de åkte Concorde någonstans eller någonting sånt där, den gamla flygplanen då. Nej, det var alltså det första Concordeavtalet, och det här var ju då när Bernie Ecclestone liksom på riktigt tog över Formel 1.
FOM, på 80-talet va?
Ja, FOM tror jag, jag vet att om man ska beställa liksom bilder från FOM, gamla bilder, så kan man få dem från 1981. Och det lirar med det här årtalet. För 1981 skrevs det första Concordeavtalet på Place de la Concorde, alltså där FIA har sina kontor i Paris.
Just det.
Därav Concordeavtalet.
Mm. Och det här avtalet då definierar då en hel del saker givetvis. Bland annat fördelningen av tv-pengar och de prispengar eller kommersiella avtal som Formel 1 i stort gör, hur de då sen ska distribueras. Och det har ju varit ganska skevt, det har vi pratat väldigt mycket om. Och för att få tävla i Formel 1 så måste man skriva på det här avtalet, annars har du inte rätt att ställa upp.
Exakt, det är som en, ja, du måste helt enkelt skriva på det, för att annars så, och det har att göra med stabilitet då. Men för det här nya avtalet går från och med 2021 till 2025. Och signerar man det så är man med under i F1 under avtalets gång, vilket då ger stabilitet till organisatörerna, alltså Formel 1-sporten i stort och alla andra team. För att det är också en sån här grej att ska du kliva in i Formel 1 eller besluta om att stanna kvar, om Mercedes gör det på ett femårsperiod, ja, och sen så Renault, Ferrari och några andra team gör det bara på tvåårsperiod, ja, då helt plötsligt så har Mercedes kanske gjort investeringar på femårs planen, men de hoppar av efter två år och då har de ingen form lätt att göra. Så det, jag tror att det här är mer viktigt än vad man kan tro, utöver liksom hela distributionen av pengar och sånt, utan är bara att veta, okej, vilka är med och vilka är inte med.
Och Bernie Ecclestone var ju fenomenal på att dra och släppa efter och möjliggöra för vissa att kanske få någonting mot att man kunde ge något till en annan. Att han hela tiden lyckades med kompromissen som gjorde att alla skrev på. Han fick ju socker ordentligt, vilket har bitit sporten i rumpan på slutet. Och det har man nu justerat till stora delar i alla fall i det nya avtalet. Mm. Vi bör dock lägga till att det finns en avhoppsklausul enligt vad vi har hört, den 31 mars varje år då, inför nästföljande säsong. Men förmodligen inte det gratis att hoppa av. Kostar nog en slant och innefattar en massa saker som man måste uppfylla för att få utnyttja den klausulen.
Så det är mer eller mindre garanterat, tror jag, att det är så. Jag tror att man kan likna det med att om du binder ditt bolån och sen ska du kliva av det innan, då får du ändå betala och då har du ingenting för det.
Nej.
Så det finns ett incitament då att vara med till 2025 i alla fall.
Precis. Och normalt sett så är de här avtalen påskrivna långt, långt tidigare. Det nuvarande Concordeavtalet går ut alltså 31 december 2020. Så det var lite ont om tid nu att få till det här. Men pandemin gjorde ju inte saker och ting lättare på ett sätt. Men gjorde det kanske lättare på ett annat. För att följsamheten från teamen nu att bygga någonting som för, men alla som är med har ju ansvar för massa anställda också. Man kan inte bara släcka och stänga.
Nej.
Utan men man måste samtidigt se att det finns en möjlighet att faktiskt bedriva en verksamhet där man har råd att betala det man håller på med.
Mm.
Så att det har varit en ganska bra, tror jag, samarbetsvilja mellan teamen. Även om nu Toto Wolff och Racing Point knorrade lite grann in i det sista innan de kände att de fick den sista kompromissen på plats då och kunde bestämmas för att skriva på.
Mm. Och det var ju till och med tal om att köra under 2021 utan Concordeavtal eftersom det här tog så lång tid. Men det här tror jag att man ytterligare en gång ska liksom verkligen påpeka hur farligt det här hade varit. För då har man inget Concordeavtal, så har man ingen långsiktighet i sporten. Då kan, jag menar, pandemin är ju förödande för många liksom, ur affärs avseende helt enkelt, och då är det bara att nej, men nu har det blivit lite jobbigt så nu skiter vi det här istället. Jag tänker som en Renault-ledning till exempel, som kanske inte är överförtjust över att spendera så mycket pengar när bilmärket går dåligt, säljer inte helt enkelt så mycket bilar som man skulle vilja, och då kan man bara säga nej, men nu drar vi pluggen, för det finns ingenting som säger att vi måste stanna kvar. Nu har alla skrivit på, så nu vet vi i alla fall att det finns en långsiktighet i det då. Men en anledning till att det tog så lång tid var ju som sagt då coronapandemin, men det var ju just att man skulle förändra hur pengarna distribuerades. Och då var det ju de stora teamen som får mest pengar av lite så här Bernie Ecclestone själv då, att apropå det där sockra. Och då, de vill ju inte ha mindre pengar. Så det är därför det har dragit ut på tiden helt enkelt.
Och det nya avtalet kallas då för någon Robin Hood-variant då, där man tar från de rika och ger till de fattiga. Lite som vissa frisyrer. Man kammar från där man har till på ställen där man inte har.
Ja, men det är bra.
Tänker.
Det är bra.
Vi, ingen av oss lider av det här fenomenet.
Inte än, men Nej. Jag känner kanske lite...
Vikarna blir allt större. Ja, hur som helst, Robin Hood-avtal då. Och borta är de här specialdealerna då, som Bernie fixade åt Williams, McLaren, Red Bull och Ferrari och så vidare. Förutom Ferrari, som fortfarande får en avsevärd del då för sitt deltagande från start 1950. Och det tycker jag man ska ha också på ett sätt. Det har jag litet problem med just det. Sen har det varit en massa andra dealer som har varit konstiga och som har gjort att de rika bara blev ännu rikare och de fattiga blev ännu fattigare.
Helt poänglöst. Det är det som har varit, och det är det här som har varit problematiken med Bernie Ecclestone, att han har ju verkligen, och på ett sätt så kan man ju se det som att han har sett till att Mercedes och Red Bull, alla de som kanske har knorrat lite, ja men de är kvar. Så det är bra. Men då har det liksom, det har blivit orent på något sätt, för att Williams har fått det, Red Bull har fått det, och det har hetat lite olika saker, longstanding team, historical significance, bla bla bla. Så att det har varit på väldigt konstiga olika premisser. Och sen så har det också att göra med liksom med rösträtter och allting sånt där, så att de har mer
Ferrari fick behålla sitt veto.
De har veto, ja, men det finns andra, så att det Mercedes säger har mer vikt än Alfa Tauri till exempel, och det är borta nu.
All right, vi får väl se vad det blir. Men det finns alltså en pott, cirka 20% av summan av intäkterna som överstiger 650 miljoner dollar. Vi pratar vansinnigt stora pengar. Vad är det, 1,8 miljarder dollar som sporten tar in, tror jag, totalt över en säsong. Men det som över 20% av det som överstiger 650 miljoner US dollar då går till titelvinnande team och de som har slutat på plats 1, 2 eller 3 då de senaste 10 åren. Och i det här fallet så inkluderade Ferrari, Mercedes, McLaren, Red Bull, Renault och Williams.
Ja. Yep. Så att då kan man ju konstatera då att okej, säg att de tar in, bara för att göra det lätt, 100 miljoner över 650 miljoner. Alltså 100 miljoner dollar extra. Då får alltså de här teamen som du nämnde dela på 20%
av den slanten. Det vill säga 20 miljoner.
Precis. Mm. Det är ju långt mycket mer då.
Ja, visst.
Men ändå.
Det lät bra. Enkelt att räkna.
Ja, men det är lite mer tydligt där. Och det där kan ju då förändras under en längre period då. För att helt plötsligt så att du vinner... Ja, men då är Williams borta över det här om 4 år eller någonting sånt där. Och någon annan kan kliva in där istället då. Det som är viktigt då är att tidigare varit två kolumner i sätt till utbetalningarna. Alla teamen har fått pengar.
För en fast summa för fast att de deltar.
Exakt. Och de har kallats för column 1. Column 2 har baserats på hur det har slutat i VM de senaste
tre åren.
Två av de senaste 3 åren.
Så är det.
Vilket också har varit en sån där grej. Och diskrepansen mellan liksom ettan och den som varit sist har varit väldigt stor. Så att tidigare när det var 11 eller 12 team i Formel 1, då var det bara topp 10 det gällde. Så de sista två teamen där, eller det sista teamet som var slutade på 11:e plats, de fick ingenting av dem. Nu är det, har de liksom justerat upp det där då, så nu är det bara column 2. Så allting baseras på din plats i VM, men med en flackare glidskala skulle man kunna säga.
Så och förmodligen så understiger man aldrig då vad column 1 gav tidigare.
Nej.
Man har förmodligen lite drygt det.
Absolut.
Oavsett om man blir sist då.
Oh ja. Och då sägs det då att det här skulle vara 14% av de här totala pengarna går till vinnaren och 6% är den som slutar sist. Och där då emellan då utsprätt ganska flack då. Så att det är väldigt bra. Sen så ska man säga att det är ytterst få detaljer som har kommit ut rent konkret runt det här, utan det här är vad liksom andra journalister då har fått reda på. Under bordet så att säga.
Ja, och sånt som man tycker att det är safe. För det är så här i Formel 1, så är det allt vi får reda på som vi tror är scoop. Det är sånt som har läckt för att man tycker att det är safe att läcka det, eller för att man tjänar på att läcka det. Så att allt som man inte ska få reda på, det får man heller inte reda på. Så enkelt är det i den här sporten.
Precis. Men med en budget cap och det här igång då, de här utbetalningarna, då har vi liksom en stabil grund att stå på, tycker jag.
Och förhoppningsvis så kan det här intressera då nya ambitiösa team eller fabrikanter som känner att det här är då en hållbar affärsmodell då. Dock har ju Ross Brawn sagt att han inte tror att det kommer något nytt team då under de kommande 5 åren då, fram till 2025.
Mm.
För att det är för stora investeringar helt enkelt att göra. All right, det om Concorde-avtalet. Nu är ni fullt utbildade.
En grej bara, nya team, ja, men det kan se mycket, mycket bättre. Det kan komma in varumärken som tar över team, som gör dem mer stabila. Lex, Aston Martin i Racing Point nästa år.
Just det, det rika och starka Aston Martin.
Ja, men precis, men det är ändå ett blue chip company, så att säga. Så att det är bättre att göra Aston Martin än en Racing Point som är ett, liksom...
Typ en japansk tillverkare kanske får först att komma in igen.
Absolut, det skulle de absolut.
Eller varför inte en amerikansk? Det tycker jag är på tiden, det har jag hävdat länge.
Chevrolet kommer inte och går ihop med Haas eller någonting. Visst. Där. Dock har ju det en motorproblematik där, så det kanske är större chans att en Honda kommer som ett fabriksteam till Toro Rosso eller någonting sånt.
Typ. Nåja, vi får se vad som händer i det avseendet. Jag är glad att de här 10 vi har signat och att vi nu har en stabilitet som sporten faktiskt behöver. Vi har några två små grejer kvar, inte så små. Vi har ju det här med kvalinställningar som uppges nu bli, eller de blir helt enkelt förbjudna via ett nytt tekniskt direktiv som vi trodde skulle komma till Belgiens Grand Prix, men som nu skjuts fram ytterligare en vecka då. Lite grann för att motortillverkarna ska få chansen att köra sin nya mode, sin enda mode egentligen i dyno. Man vill ge teamen eller motortillverkaren en chans då att hitta det läge på motorn som man sen ska använda egentligen resten av säsongen. Och det är ju inte så att man förbjuder något Q-mode. Däremot så säger man att det ska vara en motorinställning från det att kvalet startar till dess att racet är slut.
Precis.
Fredagen berörs inte egentligen för det är en testdag. Mm. Men man kommer ju aldrig att köra det hårdare än vad man gör på lördagen och söndagen i alla fall. Så att i praktiken så
de
gäller det hela
helgen. Testa helt enkelt.
Visst, självklart. Och moderera in det här så att man får en rätt nivå på det hela. Det är det man gör nu. Och jag har försökt ta reda på vad ett Q-mode är för någonting. Vad är det egentligen man kommer åt när man förbjuder det här? För det, och som jag uppfattar det så handlar det om att optimera ICE, alltså internal combustion engine, alltså förbränningsdelen på motorn. Man går aggressivare tändning, fetare blandning i så långt som man kan göra inom ramen för bränsleflöde och hela det. Man verkligen gör allt man kan. ERS-delen är ju redan begränsad till hur mycket hästkrafter man kan få ifrån den. Så att det är helt enkelt och det är det här som sliter så hårt på motorn, och det är därför man bara kan använda det begränsat antal gånger under en helg. Och vi tog ju reda på redan förra året då att fabriksteamen då har kanske 10-15 gånger per helg som man kan använda den här aggressiva inställningen på motorn. Och den finns säkert också i olika nivåer när man går riktigt fullmutter så att säga. Och allra mest då för Mercedes del brukar det vara första försöket i Q2 och sen två försök i Q3.
Mm.
Det är 3 gånger. Och sen har man det i samband med starten säkert en variant av det. Omstarter, invarv, utvarv till depån. Brukar man också använda race start mode och RS mode för att då få... jag tror att RS mode är något lenare än själva Q-mode för att spara på det helt enkelt. Däremot så hade ju kundteamen då betydligt färre gånger att använda den här väldigt aggressiva inställningen på motorn då, för att annars kunde inte motortillverkaren garantera att grejerna håller. Och det här har blivit allt svårare då för FIA att hålla koll på hur motorerna körs och att det görs på ett korrekt sätt. Lex Ferrari förra året och ett par år tillbaka. Och nu har man helt enkelt kommit fram till att det här går inte längre. Vi måste på något sätt få en möjlighet att vara säkra på att motorerna körs på ett lagligt sätt. Och därför så går man in i reglementet och säger att nu tajtar vi till det. Dessutom har man ju då lutat sig lite grann mot det här med driver, eller alltså förarhjälpmedelsdelen då, att föraren då, behöver man spara på motorn, då får man göra det med högerfoten, inte med en massa förinställningar, presets.
Mm.
Och det var ju det som man åkte dit på i Renault också när det gäller bromsbalansen. Man får inte ha en preset på det, vilket de hade en variant av. Så själva bromssystemet var inte olagligt, men sättet man använder det på. Det är lite samma som det här innefattas av rent reglementsmässigt. Så det är ingen regeländring, det är bara ett förtydligande i det befintliga reglementet. Och jag tycker det här är en intressant utveckling, och det ska bli väldigt spännande att se vad det får för påverkan. Vi ska inte tro att det blir något vattenfall åt andra hållet här, för det kommer det inte att bli. Men däremot blir det spännande att se vem vågar köra motorn så pass tufft att man faktiskt skaffar sig en liten fördel, både i kval och i race.
Mm.
Och hur kommer föraren att kunna sköta det här på egen hand? Frågor som jag har också, finns regninställningen kvar? Eller måste föraren sköta det också själv?
Mm.
Det är massa sådana där, och då måste man tänka på det, att motorn blir lite progressiv då, för att den kan ju eventuellt hamna i ett läge där den måste köras i regn.
Mm.
Så att det finns mycket frågor vi ska försöka få svar på då i samband med Italiens Grand Prix.
Mm. Exakt, vi skulle börja reda ut det där redan under helgen då, men det är alltså sista gången vi får se party modes i Belgien då. Det är alltså de absolut snabbaste F1-bilarna antagligen någonsin i historien.
Som körs i Belgien.
Som körs i Belgien. Mm.
Lite hisnande på något sätt.
Faktiskt.
För nästa år så kommer de ju bli begränsade av andra anledningar. Man kommer att minska golvytan och sådana saker. Och det pratas ju redan om att ta ner downforce-nivån ännu mer för att inte däcken ska duka under.
Mm. Vi får se helt enkelt. Men jag tror att i slutändan, vi kommer väl prata mer om det här inför i nästa veckas podd och även veckan efter det, när vi ser hur det har gått. Men jag tror att generellt sett kan man säga att en bra motor är en bra motor.
Så är det.
Mm.
Men jag inbillar mig ändå att det kommer att bli jämnare. Och vi kan ju se till exempel de snabbaste varven i FP3. Där brukar det ju vara ganska jämnt ändå. Där är det ingen som använder den här partinställningen då. Och sen så börjar man gradvis öka på det då genom kvalet. Ett snäpp till i Q1, oftast inte för de bästa. Sen i Q2 kommer det för första gången, och i Q3 då ett par svängar för de som tar sig hela vägen dit. Mm. Och sen har vi de lite sämre teamen då som kämpar med att ta sig ur Q1. De använder ju direkt i den mån de kan. Men det är också så att ett kundteam från Mercedes kanske inte kan ta ut samma effekt, för de har inte samma kylning. Och det har vi också pratat om tidigare, att de får de sista data kring hur den nya motorn för året efter ska se ut väldigt sent på året. Medan fabriksteamen då har haft hela året på sig att modifiera och optimera bilen för att klara av att köra dem så här aggressivt. Och det är ju också en väsentlig skillnad mellan fabriksteamen och kunderna.
Mm. Du, nu är det augusti.
Ja.
Det här är väl rätt datum för Belgiens Grand Prix? Det skulle väl kört den här datum hela, oavsett corona?
För det var ju så att man förbjöd ju publika evenemang, sa man ju då, fram till 31 augusti.
Mm.
Ja, just det här är precis i skarven.
Just det. Så att normalt sett så har vi precis, det här är första racet efter sommaruppehållet. Så har det inte riktigt varit just i år då, men det här brukar ju vara då. Då har folk haft semestrarna på sig att fundera över sina kontrakt. Så det här är normalt sett då när silly season-säsongen kommer igång.
Mm.
Och de stora pluttarna är redan satta sett till Ferrari.
Ja, de är klara.
Mm. Och Renault är klara.
Ja.
Och McLaren är klara.
Yes.
Men resten är inte klara.
Nej, Mercedes är halvklara. Mm. Valtteri Bottas har ju skrivit på. Däremot så pekar ju allt mot att Lewis Hamilton, bara när han kommer överens om prislappen, också kör för Mercedes då ytterligare åtminstone två eller tre säsonger. Stora frågan i silly season är: var tar Sebastian Vettel vägen?
Mm.
Lägger han hjälmen på hyllan när det gäller Formel 1, eller kör han för Aston Martin? Sergio Perez tillbaka visar att hans plats är hotad. Han har ju faktiskt ett kontrakt, han skriver på ett treårskontrakt. Jag är väl inne på första året på det. Men kan ju då eventuellt bli bortpetad av Vettel. Så att det är mycket som är spännande där uppe också faktiskt. Och vad händer med Alex Albon? Sitter han säkert? Ja, om man lyssnar på Christian Horner igen, så försöker man att ge honom tid nu att växa in i rollen. För vad är alternativen?
Ja, det är ju tillbaka Gasly då i så fall.
Om det kommer ju inte att hända. Nej. Och när det gäller Kvyat så är det snarare att han åker ut och de tar in Yuki Tsunoda eller någon som gör väldigt bra ifrån sig F2 just nu.
Mm. Apropå F2, vilka ser du som, för i år har vi bara en rookie, vilket är lite tråkigt med Nicolas Latifi då, och det hade varit, jag pingar upp ändå när det är två, kanske tre rookies.
Mm. Som vi hade året innan. Ja.
Mm.
Nej, jag tror inte någon.
Du tror inte det?
Nej, jag kan inte se någon. vem skulle det vara? Mick Schumacher pratar man ju om, men först och främst så måste han visa mer resultat tror jag innan någon är beredd att satsa på honom. Och det är ingen ko på isen att ha honom köra tredje år i F2 heller, om det nu skulle bli så. Callum Ilott som går bra just nu är ju Ferrari junior. Skulle han kunna vara aktuell då för att ta den platsen som, om jag har förstått saker rätt, fortfarande finns tillgänglig för en FCA kontrakterad förare i Alfa Romeo? Men det känns inte som om någon sådär blixtrar till. Det är Robert Schwartzman som det pratats väldigt mycket om, som jag hörde talas om när jag pratade med Mika Salo redan förra året i Kanada. Han var ju sugen då, efter att ha vunnit F3 då, att ta steg rakt upp i Formel 1 då, men de ville hålla honom tillbaka lite grann för de tyckte det var för tidigt. Juri Vips var ju en annan då, estländaren då, som är lite hemlös just nu och inte riktigt vet. Han ska hoppa in och köra F2 den här helgen då, istället för Jean Glell som skadade Ryggota senast. Men han har ju försökt lyckas i Japan då. Han är ju Red Bull-förare då och i Superformula, men har inte fått starta där ännu i år och det verkar lite störigt för honom då. Men som sagt, det finns inga klara kandidater känner jag att hoppa upp och köra Formel 1 nästa säsong. Och var skulle de göra det någonstans? Ja. Var någonstans skulle de se som ett bättre alternativ än de som finns i Formel 1 då?
Jag tänker så här att det finns ju lite, om man räknar med då att 2022 är ytterligare ett mellanår så att säga, åtminstone tekniskt, och jag menar, då tänker jag så här, ja men då kanske man lika gärna sitter kvar med befintlig föruppställning bara för att det är liknande bilar och det är bra och bla 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 och det är stabilitet och allt vad det är, men eller så tänker man ju då att till 2022 ska det bli en jäkla push för alla teamen tänker sig väl att de ska ta stora steg dit och då kanske de vill ha en förare där som en påläggskalv liksom, som har ett år i Formel 1 bakom sig så att man inte kommer in 2022 och är helt grön där. Inte vet jag.
Nej.
Men jag tänker då på till exempel en Giovinazzi som är så här, vad ska Ferrari ha honom till just nu?
Ja, för det kostar ju dem att ha honom där.
Oh ja. Och jag menar, även om de har en plats då som det sägs då att som motorleverantör till Alfa Romeo så har de rätt att besätta en av platserna. Nu är det Giovinazzi som sitter där. Varför inte sätta en Mick Schumacher bara av ren promotionsyfte?
Men du måste också tänka hur familjen Schumacher resonerar. Det kan vara skadligt för hans varumärke att komma helsnett in i Formel 1 och ligga och harva och kanske inte ens lyckas se dålig ut. Det kan vara mer skadligt än göra nytta.
Alltså, fast om det är också enda, för jag menar, han har inte rosat marknaden efter heller, så varför inte liksom, ska han in i Formel 1 någonsin så kanske det är nu det gäller. Så att
Ja. Nej, argumentet du tar fram här håller ju på ett sätt.
Plus att jag tänker att Kimi Räikkönen kanske inte så här, man pratar alltid om Kimi Räikkönens motivation, vilket inte han gillar, men jag tänker ändå att så här, komma 18:e, är det liksom så jävla kul? Även om man ser Formel 1 som en hobby, är det liksom,
Och nu börjar det väl, nu har du för första gången på rätt länge nu så har det ju börjat låta som att det verkligen är sista säsongen och flera av hans finska kollegor har varit inne på samma sak, Tony Villander, Mika Salo. Sen vet inte jag hur nära de är. Jag vet att Tony Villander och Mikki Räikkönen känner varandra bra och är bra kompisar, men hur mycket Kimi avslöjar om sin framtid och så vidare, och det har vi väl lärt oss att det är ingen idé att spekulera i vad han kommer att göra, för det blir oftast tvärtom.
Han gör vad han vill ändå.
Ja, men lite så va, och nu fick han ju en bra möjlighet att köra vidare då tillsammans med Alfa Romeo, och det var liksom det blev en bra lucka där, och då kanske det var motiverat att dundra vidare då, jag tror att om jag vore Kimi så skulle jag ju ta med en djup funderare på om det är värt att hålla på. För ska han köra vidare så tycker jag att han borde vara högre upp på griden.
Han har 0 poäng i år efter 6 race. Jag tycker inte det är liksom, jag skulle inte säga att det är ovärdigt för att alla vet varför han har 0 poäng. Men det är liksom, jag har svårt att tänka mig att han tycker att det är så jäkla kul liksom, i alla fall. Så att, i alla fall, det är Alfa Romeo jag tittar på främst sett till rookies eller stora förarbyten.
Och hur är det med Haas? Kommer de att köra vidare med Romain Grosjean, Kevin Magnussen? Det vet man inte heller. Och hur gör Toro Rosso? Alfa Tauri. Kommer de att behålla sin uppställning? Sannolikt inte. Mm. Där finns det ju, och det är ju som jag säger, va, det är Yuki Tsunoda där som jag tycker har, men jag vet inte om han ens har superlicenspoäng för att hoppa in. Och hela den biten. Och vi vet ju inte heller om Nicolas Latifi fortsätter med det nya ägarskapet eller om det ger Williams möjligheter att drafta in någon annan.
Mm.
Det är massa med sådana saker som man inte riktigt vet. Problemet är att de heta platserna, de är ju redan tagna. Alltså silly season blir ju lite så här.
Men det är därför jag blickar på F2 och den typen av förare, eftersom man ser det som, ja, men det är Alfa Tauri. Jag tycker Kvyat kanske, ja, sett till i år så är det inte så. Han har tagit 2 poäng. Jag menar, Gasly har tagit 14. Det är liksom, visst, han är en väldigt bra förare, men jag vet inte, Alfa Tauri är ett juniorteam och de är äldre i juniorteamet än i moderteamet, så då tycker jag liksom, ska de ha, och jag kan gissa att Honda är väldigt sugna på Tsunoda.
Utan tvekan, och är de smarta nu så liksom masserar de in honom lite lugnt och fint. Ge honom några FP1 här i slutet på året och liksom börja och förbereda.
Mm.
Och det tycker jag vore kul. Nu blir det ju ingen racing i Japan i år för Formel 1. Så att, men stoppa in honom och köra några FP1. Det vore väl alldeles utmärkt. Mm. Det är lite beroende på vad han behöver göra i årets mästerskap. Om det krävs att han är topp 3 för att få sin superlicens, då kanske det är bättre att fokusera på det.
Mm.
Och sen får man ta den tid som finns till att förbereda om en eventuell flytt uppåt är aktuell.
Mm. Jag tror att det kan hända lite, i alla fall.
All right. Det har hänt väldigt mycket under den här timmen, för nu är F1-podden nämligen slut. Bara lite kort om helgen som innefattar inte bara Formel 1 i Belgien. Spa-Francorchamps, alltså Belgiens Grand Prix, där vi kör de vanliga tiderna, 11 och 3. Det vill säga 10.55 och 14.55 på fredag, och sen kör vi då 11.55 lördag och 14.40 när det gäller kvalet på lördagen, och sen på söndagen då drar vi igång 14.15, racestart 15.10. Där satt tiderna för en gångs skull rätt. Sen är det då Bomarito och bla 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 i USA på Gateway, en ny oval.
Bomarito Automotive Group.
Okej, okay, det är de.
At Gateway.
Just det. Och på Gateway kör man alltså 2 stycken race, och många har frågat om hur kvalformatet kommer att se ut. Blir det samma som på Iowa? Och svaret på den frågan är ja. Det blir 2 varv, första varvet för race 1, andra varvet för race 2.
Coolt, och en träning på fredagen.
Just så. Så att det blir en intensiv helg, och det gäller att ha tungan rätt i mun där så att man inte hamnar i muren, vilket Eriksson gjorde förra året. Krökte något stag där och fick en 16:e plats, tror jag. Felix Rosenqvist klarade sig bättre, var uppe topp 10. Men vi håller tummarna för båda våra boys där borta att de kan göra en stark och bra insats på ovalen på Gateway alltså. Jag vet, är det någon mer? Jag och MotoGP undrar väl på, eller har de ledet i helgen nu? Nu ser vi ut som frågetecken, både du och jag.
Jag tror att de är klara. Ja. De är klara, för de körde andra
racet på Red Bull Ring. All right. Då får vi nöja oss med det helt enkelt. Formel 1 och IndyCar. Är det något kul på gång, som du vet, i pipen, produktionsmässigt, som vi kan läska med?
Ja, vi har ju snart Björn Wirdheim. Pending coronatest.
Han får reda på det idag.
Precis. Och av allt och dömat verkar det gå bra. Och då ska vi göra som ett litet behind the scenes. Hur är det egentligen att åka på Formel 1 under 2020?
Ja, under corona-omständigheter.
Precis, ett litet sånt reportage. Så kommer ni se honom i rutan från paddocken med munskydd och så vidare. Så att Rickard är ensam i studion med Susanne Sjögren, och du och Rickard är ensamma i kommentarsfältet.
Just det, det blir bra det. Det räcker med en expert.
Ja. Men vi ska ju titta på Concorde-avtalet såklart. Prata med teamchefer om det. Vi har några förare på gång som jag inte är bekräftad än, som one on one, så lite allt
smått och gott. Smått och gott. Bra, Erik, då säger vi så tycker jag, och tackar för oss idag. F1-podden tillbaka nästa vecka igen på tisdag, hoppas vi. Ha det gott, ja.
Hej då.